Gud, nu har vi än en gång ställt till det på vår jord. Vi ändrar rent av vind mot syd och ström som går mot nord.
Vi vill bara få leva gott, men hade tydligen allt för brått.
Så var då Gud, ja var då Gud, vad ska vi göra nu?
Vi tyckte att vi ordnat allt så att det blev perfekt. Så började det att regna som om himlen hade läckt. Vi saknar humlor och fjädermått och havens fiskar, ja stort och smått. Så var du Gud, så var du Gud, vad ska vi göra nu?
Egentligen så vet vi nog rätt väl vad som ska till. Problemet är ju bara att vi inte riktigt vill. Att inse gränser
som du har satt
och dela lika, så vet vi att just det, o Gud, just det, o Gud, det ska vi göra nu. Ja, att inse gränser, sjöng vi. Vad är det för gränser? Hur skulle du
det finns ju
definiera dem?
Gränser för vad jorden tål. Ni känner kanske till Johan Rockström, den här klimatforskaren. Han och Stockholm Resilience Center har tillsammans formulerat sådana så kallade planetära gränser inom 9 olika områden. Och de grundar sig på olika processer som skapar stabilitet på jorden.
Ja, på bilden ser vi olika gränser. De där som är markerade med rött, det är de som vi redan har överskridit. Det är klimatpåverkan som ni ser där, biologisk mångfald, ändrad markanvändning, syntetiska ämnen, färskvatten och kväve- och fosforflöden.
Och det innebär ju då en stor risk om vi överskrider de här gränserna. Då hamnar vi i någon ny okänd balans där vi inte har levt och där vi inte vet hur man kan leva ett liv, ett gott liv i. Så de här planetära gränserna, de sätter en spelplan för oss på jorden. Och frågan är ju då, hur ska vi kunna hantera de här gränserna? Mm. Vad ska vi göra nu?
Nu är det så att nu finns det redan en strategi här för detta. För 10 år sedan så kom världens regeringar i FN överens om en fantastisk sak. Du känner säkert igen dem här. Gemensamma globala mål för att komma till rätta med ohållbara förändringar och människors utsatthet. Agenda 2030 som vi kallar det för. Det finns 17 mål, övergripande mål, och det finns 169 delmål.
Mm, man kan ju ordna dem så här, men man kan också ordna dem så här. Som en tårta. Det gröna understa lagret här, är det marsipan? Vet inte. Där har vi alltså de...
Massipan heter det. Per.
Massipan. Fyra stycken planetära gränser som handlar om hav, sötvatten, biologisk mångfald och klimat. Som liksom skapar den ekologiska dimensionen som rymmer de planetära gränserna.
Mm. Och nästa nivå där, vad det nu kan vara, jordgubb. I tårtan det är de mänskliga samhällena med mål för social samvaro, hälsa, trygghet och den som vi kallar då den sociala dimensionen.
Och överst där, som grädde på moset, ligger den ekonomiska dimensionen. Och det är alltså de verktyg som vi har skapat för att hantera resurser och mänsklig verksamhet. Har vi ett nytt instrument som vi aldrig har prövat förut. Min mammas metronom. Gräddtårta är gott.
Men du spyr efter din tredje.
Morötter är nyttigt.
Men 40 gör dig sjuk.
Det är skoj att gå på bio.
Men inte både 7 och 9.
Klättrar du för högt?
Vågar du inte? Titta ner.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Du skaffar bil för att komma bort.
Från alla stadens bilar.
Du kommer ingen vart.
Nej, ingenstans.
För alla bilar.
Som är i vägen.
Fossilbom.
Nej.
Stenålder.
Nej.
Direktörslön.
Nej.
Frisörslön. Nej. Maximal tillväxt.
Mera, 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 mera.
Det är ju cancer. Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Sån där fossilenergi har haft sin tid.
Det vore bättre om det bilade i frid.
CO2 är bra i luft, men inte mer än 400 ppm.
Där är vi nu.
En liten stad kan nog vara bra.
Men blir det 10 miljoner kan det vara, tycker jag.
En biff, då är det fest. Men trycka ner den hela veckan, det blir pest.
Lagom är bäst. Lagom är bäst.
Vi har passerat det bästa. I jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Det är lätt.
Och ta sig vatten.
Över huvudet.
Taget.
Va? Vatten är ett gift som omger Visby stift.
Så är det. Göken kan inte höras längre.
Genom stadens buller. Tystnaden spolar öronen.
Och gör dem hungriga efter nya ljud.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta.
Passerat.
Lagom.
Passerat.
Lagom. Letar, letar, letar efter lagom. Letar. Lagom. Lagom.
Ja.
Hur mycket är då lagom?
Just det. Och nu, för att vara riktigt säkra på vad lagom är, så kollade vi med AI då, förstås, ska man göra.
Äntligen ska
och
få se.
Då Oj. Fick vi det här. Det här blev lagom. Vad säger du?
En resebåt och en strandtomt per familj.
Ja.
Va?
Ja, det blir ganska mycket som behöver shoppas då, alltså, om man ska få till det på det sättet.
Ja, apropå shoppa. Jag köpte den där lilla söta elektriska saltkvarnen på Debiltema för 99,90.
Ja, finemang. Då slipper du det där jobbiga arbetet med att måla för hand, alltså. Det är fantastiskt. Ja. Jag måste slänga med ett par tre saltkvarnar nästa gång, tror jag, när jag är ute och shoppa på Debiltema, vad det heter. Så.
Ja.
Alltså, jag undrar, 29,90. Hur kan det matcha alla kostnader för att tillverka den här prylen? Och så ska den skickas till mig då dessutom. Och frågan är, vad är med i det här priset? Man undrar ju vilken historia den här elektriska saltkvarnen egentligen har. Mm. Och det vet du, Per.
Ja, man kan ju i alla fall gissa. Det är inte så lätt att veta. Metallerna kan komma från Kongo. Oljan kanske från Iran. Plasten gjordes troligen i Kina. Ritningarna gjordes kanske i Tyskland. Och metallen göts i ett skjul i Indien. Och alltihopa sattes ihop i någon lada för någon kinesisk storstad innan det hamnade i Sverige.
Mm.
Möjligen.
Möjligen. En stor del av det här hände ju då utanför Sverige.
Mm.
Typ... Så här. Det blinkar ju varningslampor då över hela jorden egentligen när man handlar.
Rena mellot.
Ja, verkligen. Ja.
Varför är det så billigt här? Varför är det så billigt här? Är det lönerna, råvarorna, transporterna, billigt kol? Inga fackförbund, dålig kvalitet, pensionsavtal, billigt stål. Varför är det så billigt här? Varför är det så billigt här?
Ja, det är ju många kostnader som inte syns i priset, till exempel längs hela kedjan från produkt, alltså råvara till produkt och slutligen till restprodukt eller avfall då, så är det många osynliga kostnader som betalas av andra än av du.
Men vem då?
Ja, alltså till exempel när råvarorna bryts, då betalar ju både människor och natur med förlust av naturresurser. Och vad som är aktuellt nu är ju de här sällsynta jordartsmetallerna som de kallas. Putin och Trump och Xi i Kina och EU också börjar vakna till när det gäller det här. Som tävlar om kontrollen över de här resurserna. Och de finns under Ukrainas veteåkrar eller Grönlands isar eller under Kongos zebrajordar.
Och just kongoleserna kan se tillbaka på över 100 år av svårigheter på grund av rikedomar i sitt land. Som motsägelsefullt, ett sånt fantastiskt land, men det har gett problem. Förr var det gummi från regnskogens trä till bildäck. Och nu är det metaller till elektronik. Något att tänka på när Sverige nu pekas ut som elektrostat med framtida rik metalltillgång. Så slutsatsen blir väl att naturrikedomar måste åtföljas av fred och demokrati om de verkligen ska bli en välsignelse. Ska vi ta och sjunga lite om?
Ja, då har vi Eddo med oss.
Kongo och Eddo. Vi hjälper till här, för vi har gjort den här sången förut någon gång. Okej, börjar du. Det finns en boll där jag vill bo.
På jorden?
På jorden, och rakt över magen har den ett skärp.
Ekvatorn?
Yes, ekvatorn, och skärpet lyser så vackert grönt.
Lyser grönt?
Supergrönt, och där på ekvatorn vilar solens land.
Afrika?
Ja, solen går rakt upp i detta land.
Och målar det grönt.
Ja, så skönt, planetens eget bingo.
Är det Kongo?
Ja, det är Kongo. Solsken och vatten och värme i Kongo.
Lejon, gorillor, papaya och mango.
Och regnskogen sprutar producenter åt alla.
Den pumpar syre till alla att andas. I marken gömmer sig Kongos metaller, koppar och guld och mörtönder,
Katanga.
Och smycket Kongo, ett halsband av vatten.
Rikast av alla på jorden är Kongo. 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 Ja, alltså, vi behöver ju dansa ett par timmar här om det här ska funka, men det får vi nog göra en annan gång. Tack Kongo, vi får
tacka
Eddo. Vi har mycket att tacka Kongo för.
Ja.
Till exempel Eddo.
För Eddo till exempel, ja.
Ja, vi får väl gå vidare här.
Ja, det gör vi. De där 17 grundämnena som nu vi talar om, som vi kallar jordartsmetaller, de har ju kommit på tapeten nu de senaste 20 åren, som gör nya uppfinningar möjliga helt enkelt. Men de är kanske inte så sällsynta, va? De finns ju brytbara på minst 800 ställen på jorden. Mm. Ja.
Vi hör ju oftast om deras roll i den gröna omställningen. I vindkraftverk och batterier. Men i USA går merparten av de här sällsynta jordartsmetallerna till oljeraffinering. Och en stor användning är vapentillverkning, styrsystem, laserteknik med mera. Mm. Så det är ju egentligen inte knutet direkt till den gröna omställningen.
Nej, och här ser vi några exempel bara hur de används, de här metallerna.
Mm, det är många och många användningar. Mm. Väldigt brett. Ja, den här frågan om varför det är så billigt här med den här elektriska saltkvarnen, den har ju ännu fler svar. Till exempel, vi i Europa använder mark på andra sidan jorden.
Ja, och det är ju där då alltså.
Ja, det är så lyckat.
Var ni med? Okej. Och sen lånar vi också resurser från kommande generationer. Vi har ju ingen annan planet.
Ja, i fabriken där den tillverkas, där betalar ju människor och natur med vattenförorening, dålig lön och ibland också med billiga barn i arbete.
Alltså någon betalar när varorna distribueras med flyg eller båt eller lastbil eller hur det nu kommer till oss. Och med bilar till köplador där vi handlar då långt ifrån hemmet. Vägar stycka sönder landskapet och städer.
Varje vara kommer också med en liten osynlig bubbla av koldioxid som sen sprids globalt.
Och vi har ju Sverige en utsläppsstatistik som visar hur mycket vi släpper ut per capita och totala utsläppen i Sverige. Men om vi tar med de här dolda utsläppen så blir det ungefär det dubbla faktiskt, som vi ofta inte redovisar. Vi redovisar 5 ton koldioxid ungefär per svensk. Men nästan det dubbla når du upp till med de här konsumtionen.
Och varje vara har ju en livslängd. Till slut blir den avfall. Som någon också måste betala för på olika sätt. Vi har till exempel inte ens löst hur vi ska använda våra begagnade kläder här i landet. Så längs hela den här produktionskedjan så ställde många upp för att jag skulle få min elektriska saltkvarn för 29,90. Och vi överskred en rad gränser för vad som kan kallas ekologiskt och egentligen också ekonomiskt sunt.
Mm. Hur ska vi då veta vad som är lagom? Går de mäta?
Ja, det ska väl gå. Ja. Vi har ett försök här. Den 24 juli i år är det Overshoot Day. Det vill säga den dag då jordens tillgängliga resurser för ett år är förbrukade. Dagen infaller ju allt tidigare. Mm. Hur är det i år?
Ja, det tar ju slut olika tidigt beroende på var på jorden man är då. Och här har jag en liten fin figur som ni kan granska kanske i detalj.
Just det.
Där ser man de olika länderna när Overshoot Day.
Kan du läsa den?
Ser ni Sverige? Nej. Jag kan förstå åt er där lite så.
Oj.
Där kom Sverige. Ser ni? 10 april. Efter den dagen, efter den 10 april, då lever vi på lånade av resurser. Vem lånar vi av? Jo, framtiden, kommande generationer.
Inte lagom där.
Inte du, lagom.
Ska vi försöka hitta lagom genom att kolla på vad som är normalt? Vad säger du exempel om de här vardagliga beteendena? Jag slänger typ en fjärdedel av maten jag släpar hem. Jag vet att min villa ska stiga i pris för evigt, så att jag egentligen ska bo gratis. Jag jagar ständigt pengar men aldrig några kaniner. Jag duschar 12 minuter i snitt var eviga dag.
Men du Per, det där var knappast normalt. Per, ta och hitta någonting mera normalt.
Jag pendlar till jobbet som ligger 18 kilometer bort. Jag ägnar en kvart åt att välja mellan 73 sorters flytande tvål baserat på palmolja från andra sidan jordklotet. Min bostadsyta har ökat med ett rum per decennium. Sveriges hästar åker längre med bilen och springer till fots eller hovs eller vad man nu säger.
Du Per, det där är väl knappast normalt.
Alltså jag bara panik va typ.
Per, ta och hitta någonting mer än normalt.
Det verkar som det normalaste man kan göra. Det är nästan för klimatet. Det är väl nästan att göra ingenting. Eller åtminstone mindre än nu. Men det är ju svårt i en värld styrd av ekonomer. Som har totalt blindfläck just för det här begreppet lagom. Har du sett en fluga här inne?
Fluga? Vad håller du
där? Ja,
det var den vi snackade om. Lyckas du med den?
Ja, jag ska se.
Konststycket.
Ja.
Bland annat en sladden där och då blir det...
Så, nu är jag ekonom. Ja. Jag är en lunda ekonom eller något. En tillväxtekonom faktiskt. De har flugor.
Det har de.
Ja.
Alltså, då vi letar ju efter lagom här nu ikväll. Och då kanske du kan förklara vad är... Lagom. Vad är det viktigaste i livet för dig?
Ja, vad du än söker här i livet så ja, det krävs i grunden tillväxt.
Tillväxt. Och ja. Hur mäter du tillväxt?
Som BNP, värdet av allt man tar betalt för i samhället.
Ju mer vi tar betalt, desto högre tillväxt får vi då, menar du?
Ja, lämna in dina tånaglar för klippning och BNP växer.
Men aktivitet kräver ju att vi tömmer ett lager med resurser, som ni ekonomer kallar det.
Ja.
Och då tömmer vi ju lagret med massa olja, metaller och så vidare. då blir vi ju fattigare.
Nej, rika upp. Så.
Du säger det. När vi minskar antalet ton med till exempel fosfor och koppar eller med kilowattimmar av olja och uran och kol och vad det nu är som finns i marken.
Ja, nej, vi blir faktiskt rikare. Vi mäter i kronor och ören i ekonomifacket här och inte i ton och kilowattimmar och sånt. Kronor och ören, de kan öka ständigt. Lägg bara till nollor. Vi har speciellt litet speciell sektor för det. Finanssektorn kallar vi den. Och naturkapital, det kan ju ersättas med finanskapital.
Då lägger man till noll då. Men du, när vi fiskar ut haven då till exempel och ersätter med vad det nu är, mikroplast och allt möjligt.
Ja, rikare.
Ja, och odla upp så mycket mark så bina inte har något.
Ja, rikare.
Att leva av.
Upp.
Och fyllde marken med evighetskemikalier som PFAS och liknande. Och havet fylls med näring från städer och samhällen.
Ja, det gör oss kanske lite överraskande rikare. För tänk bara på reningsverk och sjukhus för alla som blir sjuka av miljön. Allt detta ingår i BNP. Men jag förstår vad du menar där. Ja, det behövs en bättre kvalitet på tillväxten. Och det har vi kommit på, en grön tillväxt.
Ja, och den är lagom då, menar du?
Ja, resurseffektiviteten den ökar kraftigt.
Alltså, man har talat om resurseffektivitet. Till exempel när det gäller effektiva motorer. Vad får vi? Vad fick vi? Större bilar, tyngre bilar, fler bilar. Vi reser flera kilometer.
Ja. Jo.
Vad säger du om det?
Det är ganska bra.
Det behövs en sann matematik skulle jag vilja säga. Vi kanske inte har haft någon tillväxt överhuvudtaget egentligen. Om allt ska räknas in. Så man måste styra över en ekonomi som byggs på långsiktighet istället. Som bygger upp med hjälp av det enda ekologiska hjälpreda vi har på jorden. Nämligen fotosyntesen. Där får du en tillväxt som är hållbar.
Du menar solen? Ja, men vi har ju kärnkraft.
Ja, alltså ni kan ju inte tänka långsiktigt. Uranet begränsat, eller hur?
Ja.
En fungerande och lönsam kärnkraft kan möjligen skjuta upp liksom valet av en hållbar ekonomi som drivs av solens flöde. Den enda vägen har ju Carl Bildt sagt en gång om detta.
Ja,
Carl Bildt känner du väl till?
Ja, okej då, men fusionskraften då? Det skulle ge nästan obegränsat med energi och möjliggöra en tillväxt ut på Mars. Hela planetsystemet en beyond.
Du. Det här låter som Elon Musks himmelsfärd. Hur gick det med den?
Ja. Men snälla, du, tror du inte på framsteg? Hela riksdagen tror på tillväxt. Alla ideologier.
Ja, det är ju väldigt märkligt. Alltså, tillväxternas hållbarhet är ju egentligen ingen ideologisk fråga längre. Utan det handlar om att tillväxten knäcker ju den ena planetära gränsen efter den andra. Som jag sett här tidigare. Varje generation måste ju lösa sina problem. Menar du eller? Hur tänker du? Alltså vår tid först säger vi kanske, om man skulle uttrycka sig modernt. Vi är inlåsta helt enkelt i det här tillväxtsamhället. Materiellt, mentalt och också kulturellt till och med. Därför väljer ju alla partier att prata om grön tillväxt och inte om den egentligen enda nödvändiga gröna omställningen. Den planerade stadiga utsläppsminskningen och utbyggnaden av fossilfria hållbara system. Då kan människan leva gott i donaten.
Donaten?
Ja.
Ja, det låter gott. Jag tror jag ska ut och käka den. Alltså den här kommer aldrig på.
Flugan, ja. Den gröna donaten alltså. Oj, oj, oj. Är de här tillväxtekonomerna.
Ja.
Kan hålla sig lugna. Den gröna donaten här, den är en ekonomisk modell som är långsiktigt hållbar. Och det handlar om att ligga under den här miljömässiga gränsen som de planetära gränserna sätter. Som vi ser här, klimatpåverkan och biologisk mångfald, detta, allt detta. Och som har en trygg grund att vila på i den sociala grunden med goda villkor för alla människor som vi ser här. Och det gäller alltså att hitta ett levnadssätt som vilar på den här stadiga grunden och ligger inom ramen för de planetära gränserna. Det enda säkra och rättvisa utrymmet för mänskligheten, som det står här. Ja, vi frågade ju ekonomen vad som var viktigast i livet, och då svarade han tillväxt. Och jag ställde samma fråga för ett antal år sedan till studenter. Eller rättare sagt så ställde jag frågan vad behövs för ett gott liv? Vad är det viktigast för det goda livet? Och jag hade studenter både i Jönköping då, vi jobbade Per och jag, och sen var jag också i Indien där och ställde frågor på ett universitet till studenter. Jag ställde samma frågor och tänkte det ska bli intressant att se hur man värderar vad är det viktigaste, mest grundläggande för det goda livet. Och det intressanta svaret var att det var väldigt samstämmigt svar från både de studenterna i vårt överflödsland och i studenterna i Indien. Och de svarade hälsa, trygghet, gemenskap. Men materiella tillgångar var inte alls på toppen i den här prioriteringen av det viktigaste i livet.
Visst är det stort att vandra här, att just nu få finnas till, att känna på hur benen bär, att få göra vad man vill, att fånga in den dag som flyr, fylld med både skratt och knot, att få ta emot av gåvorna som getts oss på vårt klot. Men större än allt detta är vad jag lämnar efter mig. Vad finns det kvar att ärva sen när du slutförvarat dig? När städerna har slitits ut och när Ölands bron är skrot, vad ger vi våra arvingar som ärver vårat klot? Vi svävar mellan kosmos, plus och minus elektron. Om mitt i kylan finns en fläkt av en varm gudomlig nåd. När ondskan brinner tvivlar vi, ropar högt på vår pilot. Finns egentligen någon som vet vart vi flyger med vårt klot? Ja, jordklotet ska snurra hem många miljoner varv. För mig blir det nog viktigast vad vi lämnar kvar i arv. En värld som går och andas i och där vi fått göra bot. Vad vi ger till våra arvingar som ärver vårat klot.
Ja, frågan är, hur skulle då en grön ekonomi se ut? En riktig grön ekonomi. Inte en grönmålad, alltså, utan en riktig hållbar ekonomi.
Ingen vet ju riktigt egentligen, vi har inte prövat. Men mycket skulle behöva vara annorlunda. En sak som man pratar om, kanske borde pengar inte skapas som nu. Det vill säga, varje gång någon går till banken och lånar så skapas ju pengar i princip av luft.
Men sen om man då betalar tillbaks pengar man har lånat.
Ja, då blir ju pengarna luft igen.
Ja,
men lugn, det händer ju i långsammare takt. Så att i verkligheten så ökar penningmängden jättekraftigt. Och därmed folks förväntan att kunna köpa något för pengarna. Pengar skulle istället behöva skapas, menar en del, av en politiskt oberoende centralbank utan att lån skulle behöva skapas samtidigt. idéer som har framförts till exempel av organisationen Positiva pengar och en del gröna ekonomer. Och planetens gränser skulle behöva återspeglas i ekonomin. Det görs ju inte nu. Den är en blind fläck. Kanske skulle ständigt växande fossilbränslebeskattning kombineras med återbetalning till alla medborgare så att man styr fossilbränsleanvändning på det sättet. Kanske skulle vi behöva något slags tak för inkomst och förmögenhet för att lätta på trycket på naturresurserna. EU jobbar ju redan med klimattullar och utsläppsrätter.
Mm. Alltså när det blir riktig kris, då gör vi ju pengar som behövs, eller hur? Mm. Vi har ju till exempel finanskrisen eller under pandemin. Mm. Och nu då, när man ska rusta upp försvaret. Men där klimatomställningen, där skulle det behövas en ordentlig satsning.
Ja, vi har faktiskt gjort det i Sverige förut. 1940 gav staten ut obligationer som folk köpte till ett värde av 72 miljarder i nutida penningvärde. De sålde som smör med hjälp av obligationsmarschen.
Går du med efter obligationer? Har du hört vilken ränta man får? Vi ska skramla till många miljoner. Vi ska tömma vår sparkris i år.
Så lät det. Och några ekonomer menar att klimatomställningen skulle behöva ha en ekonomi som närmast liknar den som kanske britterna hade då efter, eller under andra världskriget. Man fokuserade på att det gemensamma målet att stå emot Hitler.
Mm. Fokus, ja. Nu lånar ju EU till säkerhetsgaranti, men det betyder ju militärt försvar. Och det är nästan som vi glömmer bort att en riktig säkerhetsgaranti är ju en fungerande biosfär som levererade människor behöver och ett mänskligt samhälle som bevarar klimatet och behåller ekosystemen levbara.
Ja, stämningarna de börjar ju påminna lite grann om det som rådde i Sverige under beredskapsåren. Då hörde vi, eller vi, jag var ju kanske inte med där då riktigt. Nästan. Ulla Billqvist sjöng den här sången. Vi har moderniserat den lite, får vi kanske säga. Vänta, jag måste ha ett annat ljud upp här. Det är någon liten...
Ja, den skrevs av Lars-Erik Larsson, den kände klassiska kompositören.
Ja,
och texten skrevs av Alf Henriksson, den kände Husqvarnasonen.
Just det. Det är vi stolta över vid Husqvarnabo.
Till det. Om många kan spara elektricitet går elpriset ner, alla tjänar på det. Effektiv, praktisk form av solidaritet. Vi går samman, vi svenskar, vi vet. Vi har upptäckt där ingen bensin står att få, att en mil eller två kan vi cykla slash gå. Leveranskedjor knakar, paketen blir små. Då tänker vi bara som så.
Det är det går över, ja vi spår det över. Om vi sparar allt vad vi kan. Vi får avstå en del vi behöver. Men det kan väl ändå gå an. Det är inte så billigt att leva idag.
Och ingen blir fet på något samhällsbidrag.
När det går över, ja vi spår det över. Och vi gör vad vi kan, minsann.
Vi har sänkt temperaturen i vart uterum. Kanske hallen blir skum, kanske högtalan stum. Och vi klarar galant existensminimum. Kära duschen blir kort och ljum. Ingen säger om limpan och keson släng bort. När dess datum är kort eller brödet blir torrt. Vi kan avstå från sydamerikansk fruktimport och offra en smula komfort.
Det går över, ja vi skor det över. Om vi alla jobbar på det. Vi får ändra på massor framöver. Vi vet alla att det måste ske.
Som en smart termostat i vårt elvärmda golv
blir det varmt med kontroll mellan 11 och 12.
Det
Det går över, ja visst går det över. Om vi alla är med på det, är med på det.
Ja, så där käckt kan det gå till. Den viktigaste beredskapen är ju ändå att se till att vi har det livsuppehållande systemet är intakt. Du gav mig hund, du gav mig katt, du gav mig svin, min skatt. Du gav mig frör, du gav mig blommor, jag fick en hel rabatt.
Du gav mig guld, du gav mig silver, du gav mig brons, min skatt. Du gav mig järn, du gav mig plast, jag borde fattat att jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig. Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig.
Du gav din eld en mäktig vind, du gav mig vattenkraft, du gav mig kol, du gav mig olja, den största kraft jag haft.
Du gav mig liv, jag ger dig död, hur kan jag ge dig stöd? Ge stöd till växter, djur och jord, för bara dem ger bröd.
Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig. Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig.
Och kära du, förlåt mig nu, förlåt mig tusenfalt. Allt jag förstör, allt som jag fått, och saboterar allt.
Finns det en gräns för ditt förlåt? När säger du ditt stopp? För lite mat, för varmt klimat, när måste du ge upp?
Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig. Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig.
Det livsuppehållande systemet.
Det är det. Och här har vi en medborgare i det livsuppehållande systemet. Det här är en alkonblåvinge, så kallas den. En liten fjäril. Och den kan inte leva utan människan, faktiskt. De flyger under 3 veckor ungefär, som fullbildade fjärilar på sommaren. Sen parar de sig, lägger ägg och dör.
Lever den bara 3 veckor? Nästan som någon slags dagslända.
Ja, alltså som fullbildade då. Ja, de kanske ännu mer kortlivade än en dagslända. Den kläcks från ett ägg och utvecklas sen till larv och förpuppar sig. Och det här tar ungefär ett år, en årscykel. Och sen blir den då en fullbildad fjäril som flyger under 3 veckor på sommaren ungefär.
Hoppas den får tur med vädret.
Ja, det kan ju vara lite vanskligt. Ja.
Hur är den då beroende av människan? Eller är det vi beroende av den?
Vänta, ska du få höra. Den här fjärilen, den lägger sina ägg på blomman av en klockensiana. Och den ser vi där. Och där ser vi de små äggen.
Det vita
små,
där.
Det vita. De är lite ljusblå, väldigt vackra små ägg. Och när de äggen har kläckts och en liten larv har kommit ut ur det här lilla ägget, då kommer en myra av släktet Myrmica klättrande upp för den här blomskälken och bär med sig larven hem till stacken, eller till myrsamhället får vi kalla det för.
Men om det då inte finns något Myrmica samhälle i närheten, eller inte ens finns någon klockentian att lägga den på?
Ja, då är det faktiskt så att då har de inte en chans. Då överlever de inte. Myrsamhället måste finnas. Och det måste dessutom vara inom en radie av 2 meter från blomman. Om det inte finns någon gentiana eller inget en myrsamhälle finns, då har de inte en chans. Då överlever de inte, helt enkelt, larverna.
Otroligt. Vad händer sen?
Jo, Sen bär murarna hem larven till stack eller till samhället. Och där utsändrar de ämnen som får murarna mata larverna. Så de matas upp då och till fullbildade fjärilslarver. Och sen förpuppar de sig. Och när de har förpuppat sig så kläcks de och flyger ifrån samhället. Och sen är cykeln igång. Då söker de efter en klockensjana, lägger sina ägg och så. Går det på det här sättet.
Det verkar lite dumt gjort av myrorna. Vad tjänar de på det här?
Myrorna tjänar förmodligen ingenting på detta. Nej. Det är ju, myrorna blir lurade helt enkelt. Fjärilslarven fungerar som en gökunge. Så den lyckas nästla sig in i samhället. Och de äter till och med. De här larverna matas ju av murarna, men de äter också upp en del murlarver faktiskt. De här fjärilslarverna, glupska saker.
Men du nämnde människan här. Hur kommer människan in i bilden?
Jo, nu är det ju så att den här klockensjönan finns bara där det finns betande djur. Och gärna slotter ska det vara alltså i det här i områdena för att de här klockensjönorna ska trivas. Och för det här myrsamhället också ska finnas där. Nu finns det ju inga vilda gräsätare längre som håller samhället öppet. Utan betesdjuren måste ju ha en bonde.
Mm.
Ja. Så att utan betesdjur inga klockensjönor och utan klockensjönor inga alkonblåvingar. Så det är många olika arter som är inblandade och det finns faktiskt också parasiterande steklar som tar sig in på ungefär samma sätt som alkonblåvingens larver, alltså de utsända ämnen som gör att myrorna inte angriper dem, tar sig in, lägger sina ägg på alkonblåvingens larver och parasiterar den här lilla larven. Och den steken nu också i den här kedjan då utvecklas där. Jag måste berätta en sak. Ja, det vet du kanske inte om här, för det har vi inte pratat om. Jag gjorde en rolig grej en gång. Jag var ute och fotograferade en skinnbagge. Och de här små skinnbaggen, de suger på gräs, på ett grässtrå. Och då var jag ute och plåtade när de la sina ägg på axet då, det här till en, vad var det nu, ängskavle var det. Ja, ni vet hur de ser ut, gräs. Ett grässtrå, blomman, gräsblomman där. De la sina ägg. Ägglängden så jag stack in det där. Och sen så tittade jag på den bilden. Jag tog en riktig närbild, alltså makro och så. Sen tittade jag på den bilden, då såg jag och det sitter någon där under det här lilla äggläggningsröret, sitter ett litet kryp. Vad var det? Och jag blev väldigt nyfiken. Så jag klippte av några sån här ax, tog in dem och la dem i en liten bur med ett sätt galler över och tittade vem kläcks därifrån. Och då kom det mycket riktigt sådana här skinnbaggar ur dem som hade lagt ägg. Men det kom en liten varelse till, en liten äggparasit. Och den är pytteliten, den är 0,8 mm lång kanske. Med alla tillbehör ändå, så att säga, 6 ben, 4 vingar och alltså. Och den här lilla äggparasiten, den upptäckte jag tack vare bilden. Och då så skickade den till en expert på sådana här äggparasiter. En man i Lund. Och han sa den här, det första fyndet i Sverige. Och ingen visste innan du gjorde det här fyndet hur den lever. Det är ganska fascinerande, enkelt. Så att nu är det ju ingen som vet om den här klockensjönan har någon äggparasit. Så det tänkte jag att ni kan få i uppdrag och kolla. har den det? Ja, nu ska ni ju inte ta hem de här då och kläcka dem hemma. Nej, utan ni får sitta och bevaka då om det kommer ut någon annan ur ägget där. Det är ju en rätt spännande uppgift. Ja, det var en liten parentes. Ja, ursäkta mig, jag kommer ifrån ämnet.
Fick den ditt namn då, Appelqvist?
Alltså, den är ju egentligen inte publicerad än, den här fyndet. Så det är ingen annan än jag som vet. Och ni vet ju det nu också då förstås.
Ja, så människan kom in här då alltså i bondeform för att alla de här alkonblåvingen och parasitsteg.
Ja, här är hela gänget av beroende då.
De är beroende av varandra.
Ja, där är de. Och så har vi människan där också. Var kom den in i bilden? Där.
Ja,
där. Aha. Kom igen nu då. Men, där.
Du, även runt en ek. En sån vardaglig sak som en ek finns det många beroenden.
Ja, då väntar vi på en bild. Där kom den. Ja.
Och jag vet då, att du har gjort en liten studie där om beroende mellan människa och ek.
Ja, du var ju med där. Vi satt ju i högskolans fikarum då och diskuterade. Och då var det en person som hade problem med en onormalt vildvuxen skuggande ek på tomten. Då skickades en doktorand ut för att göra en fenomenografisk analys då av ekens situation. Är ni med? Och han hävdade bestämt då att det var eken som hade fått en villa på tomten. Ja. Med ännu tätare skugga som hindrade då ljuset att nå eken. Så det blev en, som de kallade, fotosyntetisk inhibition.
Ja. Du kan dra den om helgen också.
Ja.
Ja, jag kan verkligen förstå ekens situation här, eftersom den har så många hyresgäster.
Den har ju det, och här har vi en del av ekens hyresgäster. Ja, ni kan ju se själva, eller kanske inte, men det är många i alla fall.
Mulmknäpparen där till exempel.
Ja, den är kul. Ja, vi är ju alla involverade i ett vi-sammanhang, människan och alla levande varelser. Det finns bara vi. Nu får ni hänga på här och sjunga.
Det finns bara vi, och inte du och inte dem och ni. Det finns bara vi, som solen fixat med sin exergi. Det finns bara vi, och ingen art och ingen stolt nation. Det finns bara vi av samma gamla jord och samma gamla evolution.
Med solens hjälp så ska vi dansa hela natten lång.
Dansa hela natten, dansa hela natten.
Tills gryning hälsar oss med fotosyntesens sång.
Tack, gräs och tång.
Och bina dansar lika underbart förutan oss.
Dansa hela dagen, dansa hela dagen.
Men vi kan inte leva livet utan dem, förstås.
Det finns bara vi, och inte du och inte dem och ni. Det finns bara vi, som solen fixat med sin exergi. Det finns bara vi, och ingen art och ingen stolt nation. Det finns bara vi av samma gamla jord och samma gamla evolution.
Inga kineser, taiwaneser, kongoleser, folk som reser, tuggateser, katecheser, pekingeser.
Inga passaner, pelikaner, indianer, puritaner.
Inga klaner, babianer, amerikaner.
Inga sergeanter, elefanter, eleganter eller tanter. Emigranter, protestanter, ingen panter.
Inga esteter, societeter, inga säridentiteter. Exegeter, kanske är det så det heter. Det finns bara vi,
och inte du och inte dem och ni. Det finns bara vi, som solen fixar med sin exergi. Det finns bara vi, och ingen art och ingen stolt nation. Det finns bara vi av samma gamla jord och samma gamla evolution. Det finns bara vi av samma gamla jord och samma gamla evolution.
Att man skulle bli dansmusiker på gamla dagar, tror jag inte. Dansbandsmusiker.
Fint.
Den stora förändringen i hur det ser ut runt omkring oss, det har väl ändå jordbruk och skogsbruk gett under tusentals år av träget människoarbete. För när vi kom hit efter istiden så betades gräsvidden av vicenter, uroxar och vildhästar. Var det de?
Ja, och de åt vi upp alltså. Vicenterna åt, käkar vi upp. De finns ju inte kvar längre. Uroxarna, det blir kossor. Hästarna, de fick hjälpa människan att plöja upp åkrar. Och hästar får nu skapa ängar och hagar.
De artrika urskogarna, ja, de blev så småningom skogsplantager. Slingrande åar rätades ut, sjöar sänktes, myllrande våtmarker dikades ut och älvar dämdes upp. Man kan fundera på vilken art som har tagit mest plats. Det måste väl ändå vara människan.
Ja, kanske inte som du tror. Om vi gör så här, att vi tar alla husdjur och så ställer vi dem på en våg. Mm. Alltså med får och kor och hästar och grisar. Och så ställer vi människan på en våg.
Ja, det skulle bli lite trångt på den första.
Ja, du tror det, ja. Ja, och sen ställer vi alla vilda däggdjur på en våg. Så vi får de här tre kategorierna av, ja, biologiskt sett däggdjur. Då ser det ut så här.
4%.
4% får de vilda däggdjuren. Och det andra är människan och de husdjur som är relaterade till oss. Och sen är det så, vilket är det vanligaste ryggradsdjuret?
Ja.
Vi tar en sång om den, tror jag. Det är nämligen den.
Hönsen, de bor 40 000. De är rätt stora hönshusen. Där lever de sitt liv. Ser ingen sol där i trängseln. Börjar de hacka varandra. De längtar ut. Föds man till kyckling så bör man leva rätt hårt. För sen dör man i vecka 1. Man kläcks, dör vecka 6. Ta sen maten. Det är fisk, mjöl, surrogat. Käka och väx. Tuppen har inte en janne, bara för att han är hanne. För att man bär på skägg, ej lägger ägg. Manne jaktas, nej, istället ska man slaktas. Redan som
men vad är då det viktigaste man kan göra för att som enskild bidra till en hållbarare, lagom värld?
Ja, svaret är ju självklart. Vad kan man göra som enskild? Sluta vara enskild. Eller hur? Vår slutsats är då att vi har två nycklar för det goda livet. Gemenskap och en förundran över skapelsen. En delaktighet i skapelsen. Båda de här aspekterna är ju kärnan i grundkyrka som vi är engagerade i. Livet i Jesu efterföljd tolkar vi som ett liv i förundran och i gemenskap och delaktighet. Och fred förstås. Den profetiska fredsrösten saknar vi ju idag. Budskapet från Jesus var ju tydligt. Upprättade svaga. Vad är då fredens röster? Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi också för den delen. Ja.
Ja. Är det vi?
Är det ni?
Är det ni?
Ja. Ja. Och politikerna då? Eller politiken rättare sagt. Finns det någon politik för ett lagom liv som inte föröder jordens resurser?
Lagom.
Är det lockande för väljarna?
Lagom menar du, om det är lockande?
Lagom menar jag.
Så länge väljarna ses av sig själv och kanske också av partierna som enskilda, så är ju den politiska lagomvägen svår att se. Ja, till och med i valbåset så förväntas man ju ge uttryck för sina enskilda intressen som brukare, kund och nästan så, ja, och partierna ska leverera.
Nej, då kan man ju säga att världsekonomin har ju levererat välstånd till ganska många, ja, trots allt, under åren.
Men helt sant. Men samtidigt så har ju det här gemensamma, att tillhöra en tydlig gemenskap, urholkats. Det gäller ju såväl de fattiga arbetarna i Kina, Bangladesh och andra ställen, såväl som de i väst som blivit förlorare. De som förlorat arbete och köpvärde för sin lön och så vidare. Så när nu mycket förändras och ekonomin hackar, så söker man sig världen över efter en gemenskap. Mm. Och verkar främst hitta nationalismen.
Mm. Men nationalismen har väl inte någon svar på klimatkrisen?
Nej, knappast. Men lockelsen är stark. Nationalismen försöker fylla i där globaliseringen misslyckats och locka med självbestämmande, generationsöverskridande gemenskap bortom det egna jaget.
Mm. Så den som vill erbjuda ett hållbart lagom både globalt och lokalt måste erbjuda någon slags gemenskap. Ja, klimatfrågorna har ju en klar social och moralisk och andlig sida som vi bedömer det.
Ja, vi ska vända tillbaka till där vi började med Johan Rockström. Han har skrivit en bok som heter En jord för alla tillsammans med forskare från fattigare delar av jorden. Och vi får faktiskt en färdplan av vad som verkligen skulle lösa klimatproblemet i den här boken.
Ja. Ursäkta.
Och vi slås där av hur den påminner om frikyrkans historia och liv. Han säger till exempel: bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Den extrema rikedomen är ett problem för klimatet. 3/4 av utsläppen kommer från den rikaste miljarden jordbor. Som ni ser där, det är användningen av jordens resurser, det röda. Och de fattiga vill inte göra uppoffringar om inte de rika går före. Så här diskuterar också om skuldavskrivning, utjämnande skatt, reformering av det förvuxna finanssystemet, mer makt åt fattiga länder.
Ja, vi tyckte som sagt att det var väldigt spännande. Det Rockström tar upp här påminner ju om det arbete vi har gjort i frikyrkan. Vi har ju en gammal tradition med stöd till mission och bistånd.
Du menar crowdfunding?
Ja, alltså missionsinsamlingar.
Missionsinsamlingar.
Det är det,
ja,
det. Ja. Ja,
det kan man ju
och,
säga.
Ja, precis. Och,
ja, och Rockström skriver också mycket om kvinnornas viktiga roll för klimatet. Tillgång till trygghetssystem för alla, nödvändigt bland annat för att stabilisera befolkningen, men också för att bara välmående människor med makt över sitt liv kan ta ansvar för en klimatomställning.
Ja, kvinnornas viktiga roll har ju alltid varit tydlig till frikyrkan. Tänk på alla synmöten och vad som har gjort där. En annan aspekt är ju att Ekumeniakyrkan har ju tagit ett beslut om att vi ska agera utifrån att vi befinner oss i ett klimatnödläge. Och på kyrkans hemsida så finns ju en verktygslåda över med hjälp till församlingarna hur man kan jobba med energi, solceller på kyrkan och isolering och så vidare. Mm. Och Rockström är ju också inne på detta.
Ja, och han pratar också om en av de viktiga bitarna, att elektrifiera allt för att bli av med kolet. Och här hörs ju väldigt många motstridiga röster om hur mycket el världen kan få fram långsiktigt. Jag tror väl också att vi måste minska förbrukningen. För hur mycket el och metaller kommer till exempel ett hypersnabbt växande AI att kräva? Vägen som du sprang till skolan, över ängen bort vid Sven, en och lind och stora eken, och vad jag längtar dit igen. Och vad du var glad i korna, ja de älskar du ju än. Tysta kor i havens månsken, och vad jag längtar dit igen. Allt är inte som det var, boskapen är inte kvar. Länge sedan här drogs någon plog, åken den har blivit skog. Minns du julikväll och fisket, du och morfar satt på spänn, rodde hem i sena kvällen, och vad jag längtar dit igen. Blåklinten i åkerkanten, den jag fick av dig min vän, när du hjälpte far med lien, och vad jag längtar dit igen. Allt är inte som det var, blåklinten är inte kvar. Lärkans vilda milda vals, och göken hör vi knappast alls. Människan hon är skapt och skapar, knåda fram sitt rike men. När jag ser all skönt försvinna, och vad jag längtar dit igen. Jorden födde du, o herre, bönder sletar starka män. Djuren höll sen fälten öppna, och vad jag längtar dit igen. Blåklinten i åkerkanten, den jag fick av dig min vän,
kom vi går och söker upp den. Och vad jag längtar dit igen. Och vad jag längtar dit igen. Och vad jag längtar dit igen.
Ja, i slutet av den här boken så skriver Rockström: lägg om jordbruket så att det mer bygger på naturens principer och låt det vilda få mycket större utrymme. Även i staden, som ju redan har verkat blivit lite av en ny hotspot för insekter till exempel. I ett projekt som kallas Förvilda omvandlas gräsmattor till ängar och boplatser skapas för många av våra minsta kryp.
Mm, och här kan faktiskt alla vara med och stötta den biologiska mångfalden. Genom att till exempel... Nu vill den inte längre här. Kom igen. Ja. Då får jag väl säga det då. Genom att till exempel omvandla... Ja, nu gick det två framåt. Ja, men det är en bild här emellan visar vad man kan göra. Dels att omvandla en gräsmatta till äng, låta gräset växa helt enkelt. Eller i sin balkonglåda plantera lavendel och annat pollenväxter. Skapa ett litet biohotell, enkelt. Borra lite hål i en trästock. Eller på någon onödig planka som står någonstans i vägen. Så blir det en tillflyktsort för vilda bin. Och där kom den ju. Vad intressant. Det var hjälp, jag fick hjälp där nere. Bra. Och då kan du knappa vidare till nästa bild där. För att vid Österängskyrkan i Jönköping, då har en stor gräsyta här som ni ser blivit äng. Vi har hållit på ett par år med den och nu är det en riktigt fin äng, hoppas vi, nästa år. Det var ganska mycket blommor förra året faktiskt också. Och det gör vi i det ekumeniska nätverket Grön kyrka. Så vi är många olika grupper som hjälps åt här. Så hållbarhetsgruppen i vår kyrka har tagit sig an den här som en slags gemensam vårdnad. För det här är Österängskyrkan, är en annan kyrka då. Och där får vi gemensamma upplevelser förstås av förundran och sammanhang. Och om du tar nästa bild där så kan vi se. Ja,
ja, men där är ju en prästkrage på ängen.
Exakt. Ni ser den, va? En prästkrage på ängen. Ja, det var... Vi säger väl inte Lyman i det här fallet. Nej. Men vi hade också en mässa där. Det var fantastiskt. Vi tar nästa bild. En slottemässa. Och det blåste så fantastiskt den här dagen. Så oblaterna seglade över oss där. Det var väldigt fint. Det tyckte vi också. Och det omfattande fikandet i kyrkan.
Ja, det hänger också ihop med jordbruket. Vi fikar ju mycket. Så att där finns också en del att göra.
Och då tar vi och stiger fram där till symbolen för Grön kyrka.
Ja, vi har i alla år känt att det kristna skapelseperspektivet motiverar oss att bry oss om hur framtidens miljö kan behållas lika levbar och underbar som Gud skapar den. En verklig frihet kräver ju gemenskap och handling. Och här är den kristna församlingen en gemenskap som är van att handla utan att ständigt fråga what's in it for me. Och gemenskapen blir viktig inte minst för att bygga motståndskraft mot kriser.
Förståelsen av det här, det hänger väldigt intimt samman med omsorg om den svaga, med rättvisa och frågor om klimat och biologisk mångfald. Det hänger väldigt nära samman med vad Jesus gjorde och lärde oss om livet i Jesu efterföljd. Och nu ska vi sluta här med en liten mot och låt tillsammans med Eddo. Så har vi alltid igång.
Vi har ett tåg.
Vi tar. tar ett tåg
mot en ny start.
Mot en ny start.
Vi har fått nog.
Vi har fått nog.
Och jag är glad.
Och jag är glad.
Vi byter spår. Vägen är svår. Men vi byter stil.
Det går inte mer och var fossil.
Vi ska ha mat.
Vi ska ha mat.
Odlad i stan.
Odlad i stan.
Normalt klimat.
Normalt klimat.
Tack till mamma ska.
Tack mamma ska.
Ingen olja från Sudan. Ingen pendling till Paris. Och inget mer uran.
Stäng denna kran.
För det är riktig kris.
Riktig kris, riktig kris.
Of green.
A life of green.
En ny ekonomi.
En solkemi.
Som byggs av råg och svin.
Skogar och bin.
Ja, som kan förbli.
Som hänger i.
Vi ska ha mer förnöjsamhet. Från och med nu.
Förnöjsam nu.
Och i all evighet.
Evighet, evighet.
Du som är ung.
Vem är inte ung?
Det är din tur. Du som är kung.
Du som är kung.
Bli bifigur.
Bli bifigur.
Så kom ihåg vad vi kan få. Nu går ett tåg.
Hoppa på, hoppa på.
Hoppa på,
hoppa på,
hoppa på. Med lägre fart.
Med lägre fart.
Ett annat mål.
Ett annat mål.
Siktar vi snart.
Utan kort.
På hjul av stål. Vi kör på hopp. Det gamla tåget spårar ur och brinner upp. Vi byter stil. Det går inte mer och var fossil. Farväl kära bil. Vi byter stil. Det går inte mer och var fossil. Ja, vår jord stabil. Vi sakta ner. Det går inte mer och var fossil.
Mil efter mil efter mil efter mil efter mil efter mil efter mil. Tack så mycket.